kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Här i Bibeltimman får du lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är i Värnamo kyrka varje tisdag kväll klockan 18.30. Och sen kan du lyssna till det här i närradion på måndagar klockan 19. Och bibelförklaringen är över Matteus evangeliet och vi har kommit till del 40 idag.
Välkomna tillbaka nu efter juluppehållet. Vi har ju haft en veckas uppehåll. Det känns som en lång tid, men nu är vi här igen för att ta oss igenom eller fortsätta gå igenom Matteus evangeliet. Och vi är på det 14:e kapitlet. Hoppas vi kan göra färdigt det idag. Vi har enligt mina anteckningar så är vi på verserna 15 till och med 21. Det här brödundret. Och nu hade vi gjort en del av det brödundret tidigare. Och så gjorde vi inte färdigt. Och så skulle ni tänka igenom lite själva till den här gången. Jag ska inte förhöra er. Tyvärr så kommer jag inte riktigt ihåg hur mycket vi sa förra gången. Så att låt mig bara göra en kort sammanfattning. Det är alltså så att på kvällen enligt vers 15 så har lärjungarna kommit fram till Jesus och erinrat honom om att den här väldiga folkskaran som nu är på plats och lyssnar befinner sig på en enslig plats. Och de har inte ätit på hela dagen och de säger till Jesus att han ska skicka hem folk. Han ska sluta undervisa och så skicka hem folket så att de kan få mat i sig innan det blir allt för sent. Och då säger Jesus i vers 16 till dem: nej, det har jag inte tänkt, utan ni kan väl ge dem att äta. Och de blir ju till ett stort frågetecken och undrar hur det ska gå till. Det är ju bara 5 bröd och 2 fiskar. Och här handlar det om tusentals människor. Och sen följer då det här brödundret. Det här brödundret följer ett mönster kan man säga som finns på många ställen i Bibeln. Och jag nämnde om det förra gången om Abraham till exempel som skulle offra Isak. Och då har han gått i 3 dagar och 2 nätter. Och på tredje dagen när han kommer fram så får han då vara med om den här uppståndelsen. Hur han får tillbaka Isak från de döda. Därför att han hade ju i bildlig mening liksom offrat Isak till Gud. Och när han ska lägga Isak på offeraltaret så säger Isak, som då inte verkar ha förstått någonting, att ja, men vi har ju inget offer. Hur ska det här gå till? Och då säger Abraham: ja, men Gud förser oss med offer. Och i samma stund så hindras Abraham från att offra Isak och så är det en vädur då som har fastnat i buskarna som de offrar istället. Alltså, människan kommer till vägs ände. Och när hon inte kan se någon lösning på hur saker och ting ska gå till, så kan hon bli medveten om att Gud är närvarande. Gud har lösningar på allt. Och plötsligt så kan den lösningen stå klar för människan. Och så blir människan hjälpt genom Guds närvaro och Guds omsorg. Det är mönstret. På samma sätt är det när Israels barn räddas ut ur Egypten. Då går de genom öknen i 40 år. Och de funderar på, ja, men vi har ju ingenting att äta här ute i öknen. Och när de ger sig på Moses. Och till och med säger till Moses att vi längtar tillbaka till Egypten. Där hade vi åtminstone mat. Då ropar Moses till Gud. Och så säger Gud till Moses: ja, men jag är med er och jag ska förse er med manna som ska ligga dukat på marken för er varenda morgon under 40 år. Och så blev det också. Så Gud försåg dem på ett mirakulöst sätt med mat. Det är ju likadant. Det här är ju andliga principer som är likadana idag. Människor försöker så långt det bara är möjligt hitta vägen till Gud eller till och med frälsa sig själva, hävda sin egen rättfärdighet. Men så kommer vi förr eller senare, och vi kan bli mer eller mindre medvetna om det, till vägs ände. Där vi inser att vi kan ju inte rädda oss själva. Vi är ju utlämnade. Och när vi börjar fråga efter Gud så inser vi plötsligt att han är närvarande och att alla lösningar finns på plats. Och så blir Gud den store frälsaren. Det är ju precis det mönster som finns i den här berättelsen om brödundret också. Så tänkte man sig då enligt det här schemat i den gamla judiska miljön att när ändens tid kommer, det vill säga när Guds messias kommer eller Guds rike ska upprättas på jorden, då kommer det alltid att vara så här att Gud förser oss alltid med allting och ingen kommer någonsin att lida någon som helst nöd. Och det är det som ska hända när, som vi tänker då när vi kommer till himlen. Då ska allting bli bra, då finns det ingen gråt och ingen klagan och Gud förser oss med allting och allting är idel salighet. Det är ju det som kommer till Abraham när han ska offra Isak. Det är det som kommer till Israels barn genom brödet från himlen. Det är det som kommer till oss alla genom Jesus Kristus som är brödet ifrån himlen. Det är det som sker i den här berättelsen. Så i den meningen är den här måltiden, det här bespisningsundret, ett sorts föregripande utav den himmelska måltiden. Och när vi läser den här berättelsen, som jag nu inte läser igen eftersom vi läste den förra gången, så känner vi igen mönstret så som det kommer att gestalta sig i kyrkans nattvardsgudstjänst också. Det står ju där i vers 19, de här orden som, på vilka allting är upphängt. Det står att han tog bröden, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna. Så exakt samma mönster som kommer igen i den kristna gudstjänsten. Men det fanns en sak här som var, vi ska strax komma tillbaka till själva undret här, men det fanns en annan sak som jag nämnde som vi bara vill stryka under också, som vi kanske i och för sig sa redan förra gången, nämligen när Jesus säger att nej, folket behöver inte gå härifrån, ni ska ge dem att äta. Jag har sagt tidigare att det här kapitlet och ett par kapitel till framöver, de återspeglar någonting som vi kan kalla för kyrkans förhistoria. Alltså kyrkan i meningen den kristna församlingen, den har ännu inte uppstått. Den finns här bara som ett embryo i de här 12 lärjungarna och kanske några lärjungar till då, för det var ju fler än 12 som följde Jesus. Men de finns här också i det här kapitlet och i några kapitel framöver i själva texten. Som till exempel det här, han tog brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna. Här finns ju ingen församling, det här är ju ingen nattvardsgudstjänst, men det finns där som ett sorts embryo, som ett föregripande av det som kommer i kyrkans gudstjänst och historia. Och så kommer det vara med flera detaljer som vi ska se framöver. Och just det här där Jesus säger, ni ska ge dem att äta, det är också ett sånt föregripande. Därför ni i det här fallet, det var ju lärjungarna eller apostlarna. Och deras framtida uppgift, den blir just att förse församlingsmedlemmarna med bröd ifrån himmelen. Det här kunde de ju inte begripa i det här läget. De kunde inte ta emot själva uppdraget. Men vi som har facit i hand, vi kan se hur Jesus gång efter annan förbereder sina lärjungar på det som ska komma. De här orden, tog, tackade, bröt och gav, de kommer igen som sagt. Jag tänker på ett ställe i, ja dels förstås i Matteus evangeliet 26:26 när Jesus instiftar nattvarden. Där är det ju alldeles uppenbart. Jesus tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, tag och ät, detta är min kropp och så vidare. Men också om man tittar i apostlagärningarna. I apostlagärningarna kapitel 27. När Paulus är på väg till Rom. Det här är i slutet på Paulus liv och leverne och han förs till Rom som fånge. Och så råkar de ut för ett skeppsbrott och de blir livrädda för att de ska gå under. Och Paulus lugnar ner dem och så säger han i vers 34, därför uppmanar jag er att äta, Det behöver ni för att bli räddade, för att ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Då fick de alla nytt mod och tog sig mat också, dem och så vidare. Det är samma mönster som i nattvardsmåltiden. Det här kanske man inte ska i apostlärningarna läsa som om det vore en nattvardsmåltid. Men det är ju ändå en nattvardsmåltid som för övrigt bara betyder, det betyder ju kvällsmat. Så det är inget märkvärdigt med själva ordet nattvard i den meningen. Men på något sätt så kan man förstå att alla måltider är ju som en gåva ifrån Gud. Inom ortodoxa kyrkorna så har man ett mycket större sakramentalt medvetande än vad vi har i vår lutherska tradition. Så där talar man till och med om den vanliga måltiden som en sakramental gemenskap med Gud. Gud är närvarande i alla sina gåvor. Och allt det vi tar emot, om det är en vanlig måltid eller om det är kläder eller om det är lön för förvärvsarbete eller vad det är på något sätt sakramentalt genom tron. Vi tar emot det som gåvor ifrån Gud. Och det ser man ju tydligt där i apostlärningarna 27. Som sagt, inte en sakramental måltid i vår mening, men det finns ändå en närvaro, en gudomlig närvaro också i det vardagliga. Alltså, mönstret går igen. Den första kristna nattvarden som sedan blev mera sakramentalt utformat, så att säga, den åts ju i direkt anknytning till den vanliga måltiden. Det är därför som det kan heta i till exempel Apostlärningarna 2:46 att de i hemmen bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Vi läser det som om det var deras vanliga måltid, men de hade en sån Jesusnärvaro i sina hem och i sin vanliga måltid, så att de var ortodoxa i den meningen, som jag sa om de ortodoxa kyrkorna, att de räknade med Guds närvaro. Men i den vanliga judiska måltiden, som alltid börjar på samma sätt, med att man tar brödet och så lyfter man det, tackar Gud, bryter det och skickar runt, kallas för brödsbrytelsen, och så är det så att säga startsignalen för att nu kan vi börja äta den här måltiden. Det var ju inte i den alldeles vanliga ordinära måltiden, utan det var ju en påskmåltid som Jesus instiftade nattvarden. Men det var samma moment. När han tog brödet, tackade Gud, så bröt han och så säger han det där omvälvande: detta är min kropp som blir utgiven för er. De kan knappast ha begripit det, men det förstod sedan av de första kristna som ett löfte. Så ofta ni gör detta, gör det till min åminnelse, som ett löfte om att varje gång vi firar den måltiden så ska han själv vara närvarande som brödet ifrån himmelen i den här brödbiten som vi har när vi firar nattvard. Nåja, det om det mönstret är i brödsunders berättelsen. Men det finns en annan sak som vi ska lyfta fram. Och som ni förhoppningsvis har lagt märke till när ni har förberett er. Ni lägger märke till att här står det inte om bröd och vin, utan det står om bröd och fisk. Så det var ju lite ovanligt. Och då finns det två saker som vi ska ta in i vårt resonemang när det gäller den här med fisken. För det kan mycket väl vara så att det här är en påverkan ifrån den första kristna församlingen. Jag menar inte att det är en påverkan i så mått att det är uppdiktat, utan det var säkert så att de hade väl 5 kornbröd och 2 fiskar. Inget konstigt med det å ena sidan. Men å andra sidan så fick fisken en väldigt starkt symbolisk betydelse bland de första kristna. Det är nämligen så att fisk heter på grekiska ichthys. Och ichthys, det är alltså I-X-T-Y-S, ichthys. Och det blev en symbol för de första kristna, där bokstäverna betyder I är Jesus, chi, eller X som vi säger då, är Kristus. T är teos som är Gud. Y är hyos som betyder son. Och S är salvator, frälsare. Så att enligt bokstäverna i ichthys var en förkortning av Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Så när de kristna fick gå under jorden, till exempel i katakomberna i Rom, eller för all del långt tidigare än så, och då man inte kanske öppet gärna talade om att man var en kristen, så kunde man se på husväggarna målade den här fisken och så stod det ichthys inuti. Och då visste de som var utomstående inte att det var något märkvärdigt med det, men i själva verket så var det en klar och tydlig kristen bekännelse. Så det är möjligt att den symboliken finns med redan i den här texten. Jag talade om att det är ett förstadium av det kyrkliga i de här kapitlen. Och det här skulle då vara ytterligare ett sånt tecken på att Jesus Kristus, Guds son, frälsaren är. Det är ju symbolen inte bara för honom utan för den kristna församlingen. För kyrkan själv alltså. Eftersom kyrkan själv är han själv. När man läser i Johannes evangeliets 21 kapitel så finns där i verserna 1 till och med 14 en berättelse om hur Jesus uppenbarar sig för sina lärjungar efter uppståndelsen. Det finns ju 9 sådana olika berättelser i Nya testamentet. Och i Johannes 21 så är det en av de berättelserna. Och då har de varit ute och fiskat hela natten och de har inte fått någonting. Och de är lite molokna på väg in mot stranden i gryningen när det ljusnar. Och då så ser de en man som har gjort upp en eld och som steker några fiskar. Och när de ser det så står det i texten att de kände igen Jesus. Och Jesus säger till dem när de kommer fram, har ni något att äta? Och sen serverar han bröd och fisk. Så att det finns med just den här kombinationen bröd och fisk som symboler för honom själv. Han ger sig själv i formen av bröd och fisk. Det finns också andra texter som är från den här tiden, förutom Nya testamentets texter. Jag har nämnt tidigare, tror jag, om Didache, eller som den heter på svenska, de 12 apostlarnas lära, skriven någon gång på 100-talet, alltså nästan lika gammal som Johannes evangeliet från samma tid. Och den finns i svensk översättning. Heter som sagt vad de apostoliska fäderna heter samlingsvolymen. Du kan låna den på biblioteket. Och där så finns också en berättelse om en biskop i Hierapolis i Mindre Asien. Som skriver på följande sätt om den kristna tron. Att de satte fram åt mig som mat fisken från källan, mäktig och ren som en obefläckad jungfru fångad, och gav den till vänner att äta, alltid med sött vin, och han delade ut den blandade bägaren tillsammans med bröd. Och den här biskopen som levde på 100-talet, han talar alltså också om fiskens närvaro i samband med nattvarden. Det, så mycket mer belägg än det som jag har sagt nu finns inte, men det är ändå antydningar om att det skulle kunna vara någonting mera med den här fisken än bara en så att säga slumpmässig detalj här i Matteus evangeliet som dessutom inte stämmer in på nattvarden. Nej, så behöver det inte vara. Det kan finnas mera symbolik i det där än vad vi först tror. Där i det där skär så står också en kort kommentar till det som finns i vers 20. Det står nämligen efter den här måltiden så står det att alla åt och blev mätta. Och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena, 12 korgar fulla. Det finns en kommentar hos de här 12 apostlarnas lära där det står så här. Och som kastar ljus över det här att de samlade ihop det som blev över. Det står nämligen, citat, liksom detta bröd, alltså nattvardsbrödet, var kringspritt över kullarna och samlades till ett. Så må din kyrka samlas. Alltså, brödet i nattvarden är inte bara Jesu Kristi kropp, han själv i brödet som kommer till oss. Utan brödet är Kristi kropp också i den meningen att alla kristtrogna genom alla tider och från alla världens hörn, de förenas i Jesus Kristus, de förenas i det här brödet, nattvardsbrödet. Jag minns när det här blev som tydligast för mig första gången, nu är det ganska många år sedan, det var i samband med att man ändrade orden vid utdelandet. Innan så, när prästen gick och delade ut nattvardsbrödet, så sa han: Kristi lekamen för dig utgiven. Och det där var jag invand vid, och så plötsligt så ändrades det i liturgin, så nu skulle man säga: Kristi kropp för dig utgiven. Och det kändes mycket märkvärdigt i början. Kristi lekamen för dig utgiven skulle det ju heta. Kristi kropp, det hade jag ju närmast, då hade jag närmast associerat med församlingen. Församlingen är ju Kristi kropp på jorden. Så när det talas om Kristi kropp så tänker man på församlingen. Och när jag gick där och delade ut nattvardsbrödet i Hjälmsyds kyrka och sa: Kristi kropp för dig utgiven, så insåg jag plötsligt vad som det öppnade sig. Att det här var inte bara en förändring i ordalydelsen, utan det var också att den människan som tar emot Kristi kropp tar emot inte bara Jesu Kristi person, utan tar emot alla andra kristna som också finns representerade i det här brödet. Det är därför vi inte kan gå till altaret med oförsonlighet eller bitterhet emot någon medbroder eller medsyster. Det är därför som det är så djupt tragiskt att vi inte har nattvardsgemenskap mellan de olika kyrkorna och samfunden. Därför att brödet som du tar emot, det innehåller alla kristtrogna. För alla som är i Jesus Kristus tar du emot i ditt hjärta. Därför är nattvarden en gemenskap inte bara med Gud, utan också med alla andra kristna. Och så kallas det också i den romersk-katolska kyrkan. Det kallas nattvarden för enhetens sakrament. Därför är det lite paradoxalt, och det är väl det man tjafsar om inom ekumeniken. Alltså, om det är ett enhetens sakrament, då är det ju paradoxalt att man inte firar nattvard tillsammans. Men då säger katolikerna: nej, vi firar inte nattvard tillsammans, därför att vi är ju inte endräktiga. Då ska vi inte heller fira enhetens sakrament. Och så gör andra en tolkning som går åt helt motsatt håll. Nämligen man säger så här: djupa sett så är vi ju ett med varandra. Och även om vi inte är det i organisatorisk mening eller ens i alla åsikter, så ska vi ändå börja med att bejaka den andliga enheten som vi har i Jesus Kristus. Så de där samtalen handlar om nattvarden som medel eller mål. Är nattvarden ett mål för oss att vi alla ska bli ett? Eller ett medel för oss där vi alla ska bli ett? Det kan ni fundera på. Men just det här med att de samlade ihop de överblivna styckena, 12 korgar fulla. Det har man alltså gjort en liten poäng utav i Didaché, i de 12 apostlarnas lära. Där man säger att liksom detta bröd var kringspritt över kullarna och samlades till ett, så må din kyrka samlas. Den här texten visar då avslutningsvis ganska tydligt för oss som vill tro att Jesus är Messias. Inte bara på så sätt att här sker ett mirakel, att 5 bröd och 2 fiskar räcker till allihopa, för det var ju 5000 människor. Det var en mirakelberättelse, ja visst, men det var så mycket mer än en mirakelberättelse. Det är en uppenbarelse över att Messias är på plats. I samband med att han upprepar det här undret i vers I 16 kapitlet. Det sker ju, det här brödrundet upprepas ju sen i slutet på 15 kapitlet. Så vi kommer tillbaka till det här, då ska vi komplettera det som jag har sagt. Men sen i 16 kapitlet så säger Jesus i vers 9: förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000, hur många korgar ni fick och så vidare? Och i vers 11: hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Vi ska komma tillbaka till det, men alltså, vad är meningen med det här brödundret? Vad tror ni att folk tänkte? Vad tror ni folk tyckte? Tror ni att de tänkte som så att, oj, det här var ett fantastiskt mirakel. 5 bröd och 2 kornbröd. Att det kunde räcka till så många. Och det är det man var upptagen med. Ja, förmodligen var det så. Men man skulle kunna ha förstått den här, eller tolkat det om du vill, det här på ett helt annat sätt. Man kunde ha tolkat det så här också. Tänk att Gud bryr sig om oss i sådana enkla ting som att när vi är hungriga, då förser han oss med mat. Men så långt tror jag inte de tänkte. Och de kanske i ännu mindre utsträckning tänkte så långt som att, oj, vilket mirakel. Det här måste ju betyda att Jesus är Messias. För det skulle ju vara slutsatsen när man tolkar tecknet. Så ni ser att berättelsen innehåller mycket mer än ett vanligt mirakel. Det innehåller en uppenbarelse av att Jesus är Messias. Någonting som folk i allmänhet och kanske inte ens lärjungarna här hade möjlighet att begripa. Men det finns i texten. Och det visar vilket djup det finns i Guds ord också. Att man kan upptäcka i efterhand höjden och bredden och längden och djupet på det som finns i texterna. Jag ska föregripa, tror jag, eftersom det kan vara så att någon tänker där om vers 20. Varför står det att det var just 12 korgar? Och där i det 15 kapitlet, vers 34. Nej, vers 37. Där det andra brödundret alltså. Där samlar de ju också ihop och då blir det 7 korgar fulla. Och likaså när man kommer till 16 kapitlet, vers 9, det som jag citerade nyss. Va? Förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000, hur många korgar ni då fick? Eller de 7 bröden till de 4000, hur många korgar ni då fick? Det verkar som att det finns en symbolik eller en tanke bakom att det först var 12 korgar och sen 7 korgar. Och jag tror att det finns en tanke hos Matteus när han återberättar det här. Det är nämligen 2 olika ord som används för korgar här. I det första fallet, i 14 kapitlet, vers 20, där används ordet koffinos. Koffinos som alltså översätts med korg. Men det koffinos är ett ord som översätts om sådana korgar som judarna använde. För de hade sina korgar. De såg ut på ett speciellt sätt. Var gjorda av judar, användes av judar. De hette koffinos. Medan det i andra fallet, i slutet på 15 kapitlet, där används ordet spyris om korgar. Och spyris heter de korgar som man använde bland de icke-judiska folken. Alltså, man skulle kunna tro här, och jag tror att det är det Matteus vill att vi ska se, och vi har talat om det tidigare, att i första fallet så är det framförallt den judiska befolkningen som Jesus har betjänat. Sen vet ni att Jesus vänder sig ifrån judarna som inte vill förstå honom, och han vänder sig så att han utsträcker sin tjänst till att rikta sig mot hedningarna. Och i det andra fallet så riktar sig brödundret framförallt mot hedningarna. Och det kan man kanske komma fram till om man läser det lite noggrannare också. Det här med 12 och 7, det är ju dessutom en judisk talmystik. Och 12 syftar ju på Israels 12 stammar. Det är alltså fullhetens tal. Jesus har betjänat de 12 stammarna och det har blivit 12 korgar över. Hela Israel är betjänat utav Jesus Kristus. Talet 7 i den judiska talmystiken ett tal för hedningarna. Han har betjänat de hedningarna också. Och det blir 7 korgar över. Och det räcker till alla hedna folk på hela jorden. Ibland så de som är bibelforskare och som har gör vetenskapliga anspråk och håller på med isagogiken och texternas tillförlitlighet och sånt. De har frågat om det verkligen var 2 olika brödunder eller om det egentligen är 1 och detsamma, fast det är återgivet då på 2 olika sätt. Men det tycker jag man kan avfärda dels med det som jag nyss har sagt och dels med att Jesus faktiskt säger i det 16:e kapitlet: förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000 och sen de 7 bröden till de 4000? Han talar om 2 olika händelser. Det är uppenbart att Matteus framställer det så. Och då tycker jag också att vi får tro på det som står skrivet. Ja, det var det om brödundret. Allt det som jag har sagt här nu, det kommer som sagt vara igen i slutet då på det 15:e kapitlet. Men där i slutet på det 15:e kapitlet så ska vi lägga till ytterligare några kommentarer utöver det som har sagts nu. Men det gör vi när vi kommer så långt. Nu så har alltså Jesus i brödundret uppenbarat sig som Guds messias. Och i nästa berättelse som handlar om hur Jesus går på vattnet, alltså verserna 22 till och med 33, så fortsätter den uppenbarelsen. Men den här gången om möjligt på ett ännu tydligare sätt än att han ger bröd ifrån himlen. På ett ännu tydligare sätt kan man tänka sig. Då måste det ju vara så tydligt så att ingen kan missa det, tycker man. Men vi får se. Vi kanske ska börja med att läsa då vad det står. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid 4:e nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: det är en vålnad, och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus sa: Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, då blev han rädd och började sjunka. Och han ropade: Herre, hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. Låt oss ta det vers för vers. Jesus befaller sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön. Han befallde dem att ta sig över till andra sidan sjön. De skulle mötas på andra sidan sjön. Även om det är en detalj eller notisartad detalj, så tycker jag det kan vara värt att lägga fram att Jesus har gett dem den här befallningen, och nu handlar det om de ska tro på det eller inte. De trodde ju att de skulle sjunka där ute på vattnet. Och de hade glömt bort vad Jesus sa. Han hade ju sagt till dem att de skulle träffas på andra sidan. Inte skulle väl Jesus lura dem? Säga att nu ska vi träffas på andra sidan sjön och sen sjunker de när de har kommit halvvägs. När har Jesus sagt och befallt dem att ta sig över på andra sidan sjön, så ska han också bistå dem så att de kommer dit. Men det är just den här förtröstan på Jesu befallning och förtröstan på Guds ord som finns i fokus i berättelsen. Det är ju det som kommer igen också när Petrus säger: om det är du så befall mig att gå på vattnet. Och där vågade han göra det. Men sen när han tappade blicken ifrån Jesus så började han sjunka. Och det här är också en del av inte bara urkyrkans kamp utan kanske för varje kristen. Kampen att ha blicken riktad på den uppståndne Jesus Kristus. Och ha det på ett sånt, om inte intensivt så i alla fall på ett så öppet sätt. Att allt annat blir möjligt. Allt annat sker i ljuset ifrån den uppståndne. Det är ju den goda kampen. Att alltid ha blicken fästad på den uppståndne. Och det är en kamp som vi alla känner till. Och som är en härlig kamp. Och som vi ska öva oss i dagligen. Sen där i vers 23. Den verkar ju inte ha med berättelsen att göra. Men jag undrar om den inte har det ändå. Vad vill då i sådana fall vers 23 säga oss? Jesus drar sig undan för att få vara själv och för att be. Det finns några sådana notiser. Jag är inte säker på att vi har stött på det just i Matteus evangeliet tidigare. Men jag vet att i Markus evangeliet så finns det på åtminstone ett par olika ställen precis samma notis. Att Jesus drar sig undan för att be. Och jag skulle till och med vilja tolka det så långt som att hemligheten med Jesu liv, det är hans bön, det vill säga hans gemenskap med Fadern. Och hemligheten med ditt och mitt kristna liv, det är bönegemenskap. Och då ska ni inte missförstå mig så att ni tror att jag med bön menar att man måste tända ljus och knäppa händerna eller blunda eller någonting annat sånt. För att jag menar snarare gemenskap. Hemligheten är min gemenskap. Min gemenskap i ensamhet. Min dialog. Min förtroliga relation till den uppståndne. Där fylls kraften på. Därifrån får du och jag och därifrån fick sannolikt Jesus sina instruktioner. Det här kan man se som sagt vad som en hemlighet vid flera andra tillfällen. Till exempel när han utväljer sina lärjungar. Varför blev det just de 12? Då hade han varit i bön tidigare. Han hade ju massor med lärjungar. Och sen så drog han sig undan och så var han i bön hela natten och sen kommer han ut och kallar de där 12 som han förmodligen har känt till på ett eller annat sätt. Man har fått klartecken ifrån himlen. Eller varför inte den där underliga berättelsen där han befinner sig uppe i Galileen och får bud om att Lazarus, hans gode vän, har dött nere i Betania utanför Jerusalem. Och han går inte ner till Betania utan han blir kvar i Galileen och kommer först 4 dagar därefter. Då hade Lazarus legat död så länge så att kroppen redan hade börjat lukta och hans systra var ju alldeles uppragda och gick till rätta till och med Jesus och sa att om du hade varit här tidigare så hade inte det här behövt hända. Men hur ska vi förstå att han dröjde kvar där uppe under flera dygn? Ja, det står inte i texten. Men om jag får tolka det i ljuset av det jag nyss har sagt så kan jag mycket väl tänka mig att Jesus nås utav budet att Lazarus är döende. Och vad gör han? Han drar sig undan och han är i bön. Och han får höra från sin himmelske fader, dröj kvar här. För nu ska det ske något extraordinärt. I min tid. Jag ska tala om för dig när du ska gå ner och jag ska tala om för dig vad du ska göra när du kommer fram. Och så vandrade Jesus i lyhördhet och i lydnad för sin himmelske far. Ja, det var en lång utläggning av en vers som inte ens verkar ha något sammanhang här. Men jag tror att det har sin betydelse. Fast man inte tänker på det när man läser själva berättelsen. Sen får vi veta i vers 24 och 25 att de har kommit en bra bit ut på Genesarets sjö. Det står här att de var många stadier från land. En stadion är 190 meter. Och när man läser, om det nu är samma berättelse, i Johannes evangeliet 6:19, parallellberättelsen, så står det att de var 25-30 stadier ut på sjön. Det vill säga 5 kilometer har jag räknat ut. Så de befann sig ganska långt ifrån strand. Och det händer som händer ibland vid Genesarets sjö. Eftersom den är Genesarets sjö, den är enormt djup, vet ni, ligger i en klyfta. Att när vindarna kommer mellan bergen så kan det blåsa upp snabbt till en ordentlig storm. Så de var utan tvekan livrädda för att båten skulle välta och att de inte skulle kunna komma över på andra sidan. Och så vid fjärde nattväkten, det vill säga mellan klockan 3 och 6 på natten. För nattväkterna räknar man ju dagen från 18 till 18. Så att klockan 18 på dagen så är dagen slut. Då börjar kvällen, så från 18 till 21 är det första nattväkten. 21 till 00 andra, 00 till 03 tredje och så fjärde nattväkten. 03 till 06 på morgonen. Så det här var, man kan ju tänka sig vilket, de måste ju ha varit sömningar. Jag vet inte varför de var så där mitt ute i natten, eller om de hade fastnat där i stormen. Och de guppade omkring där och skrek och våndades. Det är möjligt. Men under den fjärde nattväkten, då kommer Jesus till dem gående på sjön. Och de är ju livrädda. Då säger Jesus, var lugna, det är jag. Och här i folkbibeln så är det bara en enda mening, de orden, det är jag. Och det heter på grekiska ego eimi. Och ego eimi, jag är, det är ju namnet på Gud själv. Och det är betonat i den här berättelsen. Och som sagt i folkbibeln, jag vet inte hur det är de andra översättningarna, men ordalydelsen är naturligtvis de samma i de andra översättningarna, men här är det markerat som en egen mening. Och att det verkligen ska förstås som att Jesus använder Guds namnet här, det kan man nog dra den slutsatsen utav hur den här berättelsen slutar, nämligen med Petri bekännelse i vers 33, där Simon Petrus säger, du är, eller lärjungarna säger, du är verkligen Guds son. Det var det som var uppenbarelsen, ego eimi. Första gången som det Guds namnet återfinns i skriften, det är ju när Moses, som har fått fly ut i öknen och som befinner sig där, det här är ju innan han för Israels barn ut ur Egypten, när han fortfarande är landsflyktig och tjänar som herde åt Jetro. Han gifte sig ju med Jetros dotter och var herde. När han var ute och vallade fåren, så kom han till den brinnande busken. Och han insåg på en gång att här är någonting som inte stämmer. Och han går försiktigt fram emot den här brinnande busken som brinner utan att brinna upp. Och så utspelar sig då ett samtal mellan den Gud som uppenbarar sig i busken och Moses. Och Moses får uppdraget att ta Israels barn ut ur Egypten. Och Moses är ju ovillig. Han försöker klara sig undan den där kallelsen, tror inte mindre än 6 gånger om jag minns rätt nu. Och bland annat i en av de här invändningarna så säger han så här till denne guden som uppenbarar sig i den brinnande busken, att ja, men vad ska jag säga till folket? När jag kommer tillbaka till Egypten så kommer de kommer undra om jag är riktigt klok. Vad ska jag säga? Vem är det som har sänt mig? Vem är du? Och då får han ju inte något annat svar än just det, jag är den jag är. Säg att jag är, har sänt dig. Och det är ju ett svar som, ett svar ifrån Gud, eller en beskrivning, en självbeskrivning av Gud, som å ena sidan säger allt och å andra sidan ingenting. Och när jag mediterat över så kom jag fram till att om Gud hade använt något annat namn på sig själv, till exempel han sagt, jag är Herren din förlossare. Eller han hade sagt, jag är Herren din befri, som ska befria dig från Egypten. Eller jag är Herren din herde eller vilket namn som helst. Vilket namn som helst hade sagt för lite. Därför alla namn om Gud säger för lite. Du kan inte sätta en etikett på Gud. Gud kan inte beskriva sig själv med ett namn, vilket än är, som ju begränsar honom. Alltså svarar han, jag är den jag är. Det kommer visserligen lite längre ner i det samtalet att han är samma Gud som han säger att han är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men det är också allt eller inget så att säga i den förklaringen. Ni vet att det här namnet då, jag är den jag är, det är ju ett sånt högheligt namn i den judiska tron så att judarna själva tar inte det namnet i sin mun. Och eftersom man aldrig har gjort det så har man också förlorat det. Så att nu använder man sig bara av symboler på Gud. Himmelriket som vi har läst om står ju som symbol för Gud själv. I de andra evangelierna så står det Guds rike. Men här står det himmelriket. Alltså det är Guds egen närvaro, himmelriket. Och Adonai sa man förresten på hebreiska när man skulle säga. Eller också sa man bara namnet. Alltså namnet. Och det är det som Paulus anspelar på i Filipperbrevet. Om Jesus som har fått det namn som är över alla namn. Man säger bara han som har namnet, han som är namnet. Namnet som ingen kan uttala. Men på grekiska så har det här blivit ego eimi, jag är den jag är. Och Jesus använder det i Johannes evangeliet som vi ju inte håller på med, men där finns det 7 sådana uttalanden från Jesus där han säger ego eimi. Jag är livets bröd, ett sådant uttalande. Jag är det sanna vinträdet, ett annat sådant uttalande. Jag är världens ljus, ett tredje exempel. Jag är uppståndelsen och livet. Och sen några exempel till då. Jag är den gode herden. Där används också Guds namnet. Och det är det som fyller hela de berättelserna, respektive berättelser, med sånt oerhört innehåll. Men här kommer han gående på vattnet och säger ego eimi. Och det är förvisso sant att jag är det, ego eimi, det är inget märkvärt med det, å ena sidan. Å andra sidan så är det ytterst märkvärt. Särskilt om det betonas och markeras som det sker vid det här tillfället. Och att det synnerligen ska vara, och det var därför som jag sa att det här har du en uppenbarelse av Guds messianitet som är vida övergår den där med brödundret. För här sägs det ju rent ut. Sen hur mycket de fattade, det får vi låta vara osagt. Men i vers 33 så säger de, du är verkligen Guds son. Och de tillber honom. Och det är ju också ett föregripande. Det är kyrkans förhistoria igen. Och den mer uttalade eller medvetna bekännelsen, den kommer ju sen i 16 kapitlet när vi kommer så långt. Men jag vill att du ska lägga märke till att det är fortfarande så att de har inte förstått riktigt vem Jesus är. Därför att även om de säger du är Guds son, även om de bekänner Jesus som Herren och de faller ner och tillber honom, så är det bara den ena sidan av Messias. Den andra sidan av Messias har vi talat om redan ifrån det att han döptes så flera gånger. Det är ju att han är den lidande tjänaren. Och det har de ingen förståelse av. De kanske kunde förstå till en början då att Jesus är Guds Messias, att han är Guds son. Men de har ingen förståelse av att han ska lida och dö. Och Jesus har inte ens börjat tala med dem om den saken. Och det är ju det som är det riktigt, riktigt stora. Inte att Jesus kan gå på vattnet, utan att han kan ge sitt liv för oss. Det är det stora. Antydningar om att det är det som är storheten, det kommer vi till när vi kommer till 18 kapitlet, kyrkoordningstalet. Därför det börjar med att lärjungarna frågar vem som är störst i himmelriket. Och Jesus talar om det lilla barnet. Och så talar han om barnet som alldeles meritlöst, utan meriter, utan förtjänst. Ingen status alls har det här omyndiga barnet. Och så kallar han det här lilla barnet för en av dessa mina minsta. Och han identifierar sig själv med en av dessa mina minsta. Han börjar tala om att han blir som en av dessa mina minsta. Han blir själv som ett barn. Han blir tjänarnas tjänare. Och där i ligger hans storhet. Att han ger sitt liv. Och på samma sätt för oss som vill följa honom. Men det ska vi återkomma till. Men den dimensionen, den finns inte alls i den här berättelsen. Det är ingen tillfällighet annars att det är just Petrus som går ut på vattnet. Han var ju den första kyrkans ledare. Och det är han som ropar i vers 30: Herre, hjälp mig. Det var när han började sjunka. På grekiska, Kyrios osson me. Som förmodligen var ett uttryck som fanns i den första kristna liturgin. Alltså i gudstjänsten när vi sjunger: Herre, förbarma dig över mig. Herre, hjälp mig. Herre, fräls mig. Det var ju ett uttryck som sedan följde med. Och det är säkert så rent historiskt att det här hände och så plockades det upp i den kristna gudstjänsten. Men samtidigt så kommer ju den kristna gudstjänstens liturgi, som ni märker, att kasta ljus över det som faktiskt hände en gång långt tidigare. Simon Petrus bekänner här: du är verkligen Guds son, och de andra lärjungarna också. Det är alltså ett föregripande av det som är kyrkans bekännelse. Kyrkans förhistoria igen alltså. Den här berättelsen fick snart allegoriserande utläggningar. Ni kommer ihåg när vi talade om liknelserna och hur man skulle förstå en liknelse. Så talade vi om att det finns en poäng, en sakdel i liknelsen som ska lyftas fram. Men att det sen också genom historien har byggts på när det gäller de här tolkningarna. Alltså de har liksom utbroderat själva tolkningen, så den har blivit större och större. Det behöver inte vara fel, men den får inte bli så stor så att man tappar bort det som är den ursprungliga poängen. Den här berättelsen har också allegoriserats i kyrkans historia. Och sådana allegoriseringar hittar vi till exempel hos en teolog, berömd teolog som heter Hilarius. Som dog 367 efter Kristus. Eller hos Hieronymus, som var den första som översatte. Så vi fick en kristen helbibel. När han översatte hebreiskan och grekiskan till latin. Den första kristna bibelöversättningen, Versio Vulgata, gjordes av Hieronymus. Han har också en allegoriserande utläggning av det här. Och den är allegoriserad på så sätt att båten här ute på vattnet, det är kyrkan, eller det är församlingen. De som sitter i den här båten, lärjungarna, och Jesus Kristus också när han väl kommer i båten, det är kyrkan. Och det våldsamma havet, det är de, och stormen och nattmörket, det är de förföljelser som den första kristna kyrkan utsattes för. Och vattnet, vet ni, är ju i gamla testamentet inte minst, men det följer med in också i nya testamentet, det är ju fördärvsmakter. Ta och läs till exempel Saltaren, som är Saltaren och Jonabok. Där har vi två exempel, och jag tror att de bakgrundstexterna kan vara bra också till den här berättelsen om när Jesus går på vattnet. Så har Saltaren 69. Ja, det är egentligen redan från början, ser ni. Alltså vers 1 och 2 där. Vers 2: Fräls mig Gud, ty vatten kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är hes, och så vidare. Och när du kommer till vers 5:14 kan vi ta. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Och så vidare. Så det här var ju den föreställning man hade om vattnet som kaosmakter. Så det var inte bara i bokstavlig mening, utan det var också, eller framförallt till och med i bildlig mening. Titta också i hos profeten Jona. Efter Amos kommer Jona. Ni vet Jona som blev uppslukad av den stora fisken. Och som var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter och sen blev uppkastad. Han bad till Herren, står det i Jona kapitel 2, vers 2. Där står att han bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. Och så kommer den här bönen här. Vers 4. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmar omslöt mig. Vers 5. Jag har drivits bort från dina ögon. Vers 6. Vatten omslöt mig ända upp till halsen. Vers 7. Till bergens grund sjönk jag ner, jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Och så kommer det. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Så här, Jonas, han var ju i bildlig mening död. Men han uppstår, han blir räddad ur havet. Och så kan man ju förstå berättelsen om Simon Petrus här nu som försöker gå på vattnet. Han håller också på att sjunka. Men han blir uppdragen utav Jesus. Hela berättelsen kan väl förresten förstås just på det sättet som ett föregripande av Jesu uppståndelse från de döda. Det är ju inte en vålnad som kommer. Det är ju den blivande uppståndne ifrån de döda som kommer gående på vattnet. Jesus Kristus. Och nu ser jag att tiden håller på att gå ut, men vi kanske kan göra en tillämpning på det där som händer med Simon Petrus. Vers 28 alltså, följande. Han går ut på vattnet och, som jag sa då inledningsvis på den här timmen, han får en befallning från Jesus. Jesus sa kom, och han går alltså på Jesu Kristi ord. Och det är så vi ska göra också. Vi ska vara ledda utav Guds ord. Och den vägledningen får vi när vi är i tystnad, så att säga, i gemenskap med Gud, som jag också talade om tidigare. Och jag har också sagt att det är den kristnes goda kamp att alltid ha blicken fästad på den uppståndne. Och låta ljuset från den uppståndne kasta sitt ljus, så att säga, på alla andra omständigheter som vi befinner oss i. Och så står det, när Petrus såg hur häftigt vinden låg på. Jaha, plötsligt så såg han inte på Jesus, utan han såg på vinden, står det. Och när han började se på vinden och vågorna, då blev han rädd. Och så är det för dig och mig också i bildlig mening. När vi tittar på svårigheterna eller på omständigheterna som talar emot oss, då tappar vi frimodighet på en gång. Så låt oss ha blicken fästad på honom, som det står i Hebreerbrevet 12. Och så står det dessutom i Hebreerbrevet 12. I synnerhet när vi omsnärjs av synden. Det var ett bra avslutningsord på den här berättelsen. Amen.
Du har fått lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Matteus evangeliet är det som bibelförklaringarna är över, och det är Håkan Sundliden som leder dessa. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och det var från Värnamo församlings när radioprogrammet sändes. Härefter så får du lyssna till Radio MF, och vi får lyssna till missionskyrkan gudstjänsten ifrån söndagen som är inspelad. Ha en skön och välsignad vecka. Hej då.